Välkommen till avsnittet av podden på Lantbrukets hållbarhetsfront där vi går igenom utredningen Ett fossiloberoende jordbruk. Detta gör jag tillsammans med ingen mindre än utredaren själv, Helena Jonsson. Vi pratar om utredningsdirektiv och ramar. Vi pratar om för- och nackdelarna med en eventuell biopremie kontra högre gårdsstöd som alternativ till dagens återbetalning på dieselskatten. Men också en liten inblick i de resultat som kan förväntas den 31 i sjunde när utredningen ska vara klar. Med det önskar jag dig en trevlig lyssning.
Ja, jag heter Helena Jonsson och jag är lantbrukare. Jag och min man driver en gård i Småland, strax utanför Tranås, där vi har en avelsbesättning med herrfoddjur. Jag är utbildad lantmästare och jag gjorde mitt examensarbete om vätgas som energikälla för 30 år sedan och nu börjar det bli aktuellt. Det är lite roligt. Jag är tidigare förbundsordförande för LRF, men numera är jag landshövding i Jönköpings län, som ju är mitt hemlän då.
Och anledningen till varför du är med idag är ju framförallt den här utredningen kring ett fossiloberoende jordbruk. Och jag undrar om du lite kort skulle kunna redogöra för syftet med den utredningen.
Ja, uppdraget från regeringen är att jag ska föreslå åtgärder som leder till ett mer fossiloberoende jordbruk. Som leder till konkurrenskraftig livsmedelskedja och bättre beredskap. I utredningen tittar vi på dieselskatt. Det är tydligt utpekat i direktiven att den här återbetalningen av dieselskatt som vi har idag, den är ju starkt ifrågasatt och den ger intrycket av att man subventionerar fossil energi. Den ska vi titta särskilt på. Vi ska titta på kompensationsåtgärder, både om vi då fasar ut eller tar bort dieselskatteåterbäringen, men också andra kompensationsåtgärder för till exempel beredskap eller andra miljö- och klimatåtgärder som jordbruket redan gör idag eller som kan bli ålagda att göra då. Och vi tittar också på insatsmedel och där har direktiven sagt att vi ska titta på handelsgödsel. Vi tittar även på plast. Och vi tittar också på drivmedelsalternativ. Både konsumtion, alltså hur kan man driva arbetsmaskiner och inomgårdsmaskiner med alternativ till fossila. Och vi tittar också på produktion av biodrivmedel och energi.
Utöver dig själv då, som ju har en otroligt bra bakgrund för det här uppdraget, så är det ju andra som deltar i det här arbetet. Men vilka är de?
Ja, jag har två stycken sekreterare till min hjälp, tack och lov. Och det är en namne till mig, nämligen Helena Wikström, som är kemiingenjör. Hon har jobbat både på Miljödepartementet och Näringsdepartementet. Och jag har också en viss erfarenhet av utredningsarbete, så hon är en stor tillgång. Och den andra sekreteraren är Mattias Gotting. Han är agronom. Han är utlånad från Jordbruksverket, men han har också jobbat på Näringsdepartementet. Och tidigare så var han på LRF och jobbade i Bryssel. Och han har jobbat mycket med konkurrensfrågor och jordbrukspolitiska frågor. Så att det är också en väldigt tillgång i utredningen.
Om du själv kan berätta lite om det, så får du gärna prata om varför du tycker att den här utredningen är viktig.
Ja, den har ju med framtiden att göra. Och vi är väl många som funderar över hur ska det som är klimateffektivt och miljöeffektivt, hur ska det löna sig på ett bättre sätt? För lite är det ju så att tyvärr är det ofta billigare att snedda lite i hörna och inte ta så mycket hänsyn till klimat och miljö. Och vi förväntar oss att slutkonsumenter, ska betala mer för det som är mer hållbart och mindre för det som faktiskt inte är lika hållbart. Och jordbruk överlag är ju, vi pratar ju om globalisering, men livsmedelsproduktion och jordbruk är ju en väldigt global bransch. Och mycket av världsmarknadspriserna styr ju verkligheten för mig och mina grannar. Så då är det så intressant men svårt att titta på vad kan då politiken göra? Vad kan EU-politiken stödja och vad kan den nationella politiken stödja?
I samhället så pratar vi ju ofta om ordet fossilfrihet och det är ju liksom ganska nära besläktat med det ordet som ni använder i utredningen fossiloberoende. Kan du förtydliga lite varför ni har valt just ordet fossiloberoende snarare än fossilfritt?
Det är faktiskt politikerna som har valt det ordet. Vi har definierat det för oss själva och för andra för att man ska veta vad vi menar med fossiloberoende. Och då säger vi att bli mer fossiloberoende, det har tre delar. Dels att bli mer effektiv, att helt enkelt använda mindre diesel eller mindre handelsgödsel eller mindre plast. Det andra är att byta ut då de delarna som har en fossilt ursprung eller en fossil råvara mot förnyelsebart. Det kan vara HVO eller RME. Det går att framställa både handelsgödsel och plast med vätgas som ju kan vara förnyelsebar. Eller andra råvaror som har sitt ursprung i mer direkt biomassa än fossil. Så effektivitet och byta ut, och det tredje är att återvinna. Är det svårt att byta ut eller att göra det ännu mer effektivt så kan man sätta det i ett kretslopp. Återvinna större delen av plasten till exempel.
Hur kommer den här utredningen och resultaten från den påverka den enskilda lantbruksföretagaren tror du?
Alltså vi ser ju ganska tydligt att både bränsle och energikostnader och insatsmedel som handelsgödsel och plast. Det är kostnader som är stora i lantbruksföretag. Det är ju en stor del av kostnadsbilden. Och vi har resonerat lite så här att för att åstadkomma effektivitet så kan man inte rakt av förbilliga de här insatsmedlen. De måste ha ett visst värde för att man ska ha incitament att göra det så effektivt som möjligt. Jag kan ge ett exempel. I Danmark har man till exempel gödselräkenskaper. Och det gör ju att danska odlare har haft svårt att producera brödvete med tillräckligt höga falltal eller kvalitet. I Sverige har vi inte det. Och det gör att vi kan producera kvalitet. Men samtidigt så investerar svenska lantbrukare i N-sensorer eller mer exakt odling än vad danska lantbrukare gör. Och det är ju det vi ser lite av framtiden. Att man ska vara så resurseffektiv som möjligt. Men det betyder ju då att ska man göra detta lönsamt så behöver man öka intäkterna på något sätt. Och i utredningen kan vi ju inte hoppas på att marknaden kommer att betala mer. Utan vi ska ju ge åtgärdsförslag som är politiska. Vad kan politiken göra för det här? Och då tittar vi till exempel på grön skatteväxling som ett sånt alternativ. Och det är ju en del i januariöverenskommelsen också med grön skatteväxling.
Vilka utmaningar och möjligheter ser du med den här omställningen till ett mer fossiloberoende för lantbruket i Sverige specifikt?
Det är nästan det roligaste med att vara utredare, att man letar upp och dessutom hittar massor med ny teknik, nya möjligheter och så. Så på möjlighetssidan kan man ju säga att Sverige är ju ett land med mycket möjlighet till odling av biomassa. Alltså vi har ju mycket yta. Och vi har också en del marginalmarker som vi inte använder på ett helt effektivt sätt. Vi har också medvetna och duktiga företagare. Det är en absolut tillgång. Och vi har ny intressant teknik. Tyvärr då på försöksstadiet så mycket önskar man ju skulle få en mer kommersiell möjlighet att slå igenom. Och vi kan ju också säga att vi är en ganska intressant tid eftersom vi är i en pandemitid och man ska ju inte underskatta en kris. Kris ger vissa insikter. Livsmedelsproduktion och beredskap är ju två områden som har fått större uppmärksamhet och större intresse. Bara den här trädgårdsboomen är ju ett exempel på det. Så det är ju möjligheter skulle jag säga. Sen stöter vi ju tyvärr också på en hel del utmaningar och problem. Det som vi ofta stöter på, det är EU:s statsstödsregler. Vad är möjligt att göra på nationell nivå? Vad får vi göra? Och hur ska landet Sverige presentera förslagen för att de ska vara godtagbara på EU-nivå? Och det är några sådana EU-regler då, dels statsstödsreglerna och sen också den här inställningen som EU-kommissionen har till grödebaserade biodrivmedel, som ju egentligen hämmar den möjligheten som Sverige har att odla mer energi på marginalmarker och mer biomassa. Och sen så ser vi ju också att lönsamheten och investeringsförmågan är begränsad i svenskt jordbruk. Jordbruket har haft en tuff lönsamhetssituation under en ganska lång tid. Så även om det skulle vara lönsamt att investera i viss teknik, så är det inte säkert att man har investeringskapitalet. Så det har vi tydligt identifierat. Och sen är det ju förstås en utmaning med politik att man ska hitta finansiering och besluten ska tas. Och en av de här försvårande eller komplicerande förutsättningarna, det är ju förslaget om reduktionsplikt som ju inte är beslutat än, men som ser ut att bli det. Och det innebär ju i praktiken då att standarddiesel ska innehålla mer och mer förnyelsebart. Så man kan ju säga att alla som använder standarddiesel kommer att bli mer fossilfria, varken man vill eller inte. Man behöver inte göra det valet. Men det innebär också en fördyrning av fordonsbränsle som man ju behöver ta hänsyn till när man tittar på kompensationsåtgärder.
Det här resultatet och innehållet ska ju presenteras först sista juli. Men jag undrar om du ändå skulle kunna ge oss någon liten inblick i vad det är för typ av resultat och innehåll som vi kan förvänta oss.
Av naturliga skäl kommer jag vara lite återhållsam då. Men den här tydliga frågan om skatteåterbetalning på fossil diesel, den skulle jag säga att den är nästan omöjlig att behålla i sin nuvarande form. Så vi kommer att presentera alternativ till det. Och ingen snabb borttagning av den heller. Och då kan man ju säga att de förslagen som vi föreslår som kompensation för det här måste ju genomföras innan man tar bort skattereduktionen. Och vi tittar ju också på spännande förslag kring grön skatteväxling. Så det kan man säga är de två stora förslagen. Sen har vi också en del förslag kring investeringsstöd i olika former och förenklingar och förbättringar vad gäller produktion av biodrivmedel. Och också en del förslag kring forskning och utveckling så att man verkligen kan använda den tekniken som redan finns idag och också förbättra den tekniken som fortfarande har en del barnsjukdomar.
Du var ju inne på det här nu just med investeringsstöd. Och i det här omställningsarbetet till ett fossiloberoende jordbruk så nämner vi ju ofta vikten av ett snabbt teknikskifte. Och det gör man ju i omställningsarbetet i samhället i stort. Men kan du säga något mer om hur utredningen ser på det här med att påskynda teknikskifte genom investeringsstöd till olika typer av lantbruksföretag, exempelvis genom att byta ut då fossilt drivna arbetsmaskiner?
Ja, vi har hakat upp vårt arbete på två olika måldatum och de har vi inte satt upp själva, utan vi väljer 2030 där det redan finns mål, uppsatta politiska mål, och 2045. Och då säger vi att till 2030 så tror vi att till stor del så måste man hitta alternativ till de fossila bränslena som finns idag, men att de måste fungera i nuvarande maskinpark. Men till 2045, och det är ju inga, alltså det kommer ju att vara en glidande övergång där, men till 2045 kan man också räkna med ny teknik, att man faktiskt, att det finns arbetsmaskiner som till större utsträckning går på el kanske, på vätgas, på biogas. Men till 2030 så tror vi att just ersätta de fossila bränslen vi har idag är det mest troliga. Och det finns ju finansieringskällor redan idag. vi har investeringsstöd i jordbrukspolitiken till exempel. Det kan bli tydligare vad man kan använda dem till. Men det kanske inte är den huvudsakliga källan. Men det finns ju även klimatklivet där man kan söka investeringsstöd. Och vi tänker oss också titta på andra former av omställningsstöd då.
I en artikel som du blev tillfrågad att vara med i Jordbruksaktuellt tidigare så nämndes ju att ett av utredningsprioriterade områden är just att hitta alternativ till eller på något sätt kompensera den här nuvarande dieselskatten som du har nämnt. Mm. Och i den sa du själv att vi kollar exempelvis på en biopremie för att subventionera de förnyelsebara bränslena. Ett annat förslag är att titta på möjligheten att betala ett högre gårdstöd om man kör fossilfritt. Kan du prata någonting om för- och nackdelarna som finns med de här respektive modellerna?
Ja, om man tar biopremien så är ju den mer exakt, krona för krona. Och om man skulle betala den per energiinnehåll så blir den också mer teknikneutral. Den har de fördelarna. Skulle man betala ett högre arealstöd så kan man ju säga att det överkompenserar några och underkompenserar andra. Det blir mer kontroller, för det skulle ju innebära att man måste kontrollera att den som har sagt att man kör på förnyelsebart också gör det. Och det finns ju en risk för att det inte kompenserar produktion. Att man inte får ut särskilt mycket produkter utav det här högre gårdstödet som man skulle önska.
På den presskonferensen där det presenterades att det var du som skulle vara utredare, det var den 13 februari 2020, så presenterade man ju också utredningens fokus. Och du sa att det här området i första hand inte är en komplicerad fråga eller ämne utan att det är ett komplext område. Kan du utveckla det resonemanget lite?
Ja, alltså en komplicerad fråga är ju komplicerad, men en komplex fråga har ännu fler ingångar och perspektiv. Och det var det jag lite ville tydliggöra med att säga så att det här har väldigt många ingångar och det är så mycket som hänger ihop. Det finns ingen enkel lösning. Flera frågor är sammanlänkande. Och lite det här som jag var inne på i början att omställningen drivs inte av lönsamhet i företagen. Det gör det väldigt komplext. Det finns en stor vilja politiskt i Sverige men också i EU och i hela världen att man ska ha billig mat. Det är liksom viktigt att maten inte är en stor kostnad för hushållen. Och det spelar egentligen ingen roll om det är ett utvecklingsland eller ett i-land. Alltså maten ska inte ta särskilt stor del av den disponibla inkomsten. Och samtidigt har vi den här utmaningen med att man vill ha en beredskap för kriser, för allvarliga hot. Och då behöver man ha en viss kontroll över sin livsmedelsproduktion. Och vi har de här komplicerade, komplexa sambanden när det gäller nationell politik i en global konkurrens. Så att, det är väl de sakerna jag främst tänker på när du ställer den frågan.
Mm. Har du känt under tidens gång med utredningen att den här frågan kanske till och med var ännu mer komplex än vad du förstod från början?
Ja, det har jag säkert.
Utöver de här områdena då som du har presenterat att utredningen berör, vilka områden eller arbetsinsatser tänker du själv då är viktiga för att uppnå ett mer hållbart men också fossiloberoende lantbruk?
Ja, alltså jag tänker att kostnader för arbete respektive råvaror är en ganska intressant del av detta. Därför att råvaror är ju väldigt billiga. Och det märker ju jordbruket eftersom de är råvaruproducenter. Men arbete är ganska dyrt. Och det är ju delvis det som har gjort den här slit- och slängkulturen som vi har. Att det är billigare att köpa nytt än att laga och underhålla det man har. Och sen finns det ju också en stor drivkraft för konsumtion eftersom tillväxt är en del av vår samhällsmotor. Och det står ju ganska ofta i kontrast till hållbarhet. När vi pratar om ekonomisk tillväxt och inte tillväxt på åkern eller i skogen. Sen tänker jag ju också på de här att vi hittills i samhället har lagt mycket lagstiftning, restriktioner och försökt styra produktion. Men inte alls i samma utsträckning har vi några krav på konsumenten eller vad man får sälja. eller vad man får köpa. Och det tror jag kommer att ändra sig i framtiden. Jag uppfattar det som att det är den här kretsloppstanken är lite svår att greppa för många.
Vilken skulle du säga är den största lärdomen som du själv har erhållit under utredningens gång hittills?
Ja, det är ju både positiva och en del mindre positiva saker. Alltså, jag har fått upp ögonen för en väldigt spännande teknikutveckling. Riktigt roligt har det varit. Och också att det finns många möjligheter som vi inte utnyttjar. Så det är väl det kliar i fingrarna på när man tycker att det låter väldigt spännande. Och varför har vi inte gjort det här förut? Varför gör vi det inte i större utsträckning? Och på den lite negativa sidan så kan man väl säga att Sverige har en väldigt försiktig tolkning av statsstödsreglerna. Vi ser att andra medlemsländer har använt dem på ett mer offensivt sätt än vad Sverige gör. Och det ligger Sverige och några andra medlemsländer lite i fatet att EU-kommissionen har den inställningen de har till biodrivmedel.
Ögonöppnandet kring teknik som du pratar om, har du några exempel på vad det innefattar?
Ja, jag kan ta två exempel. Vi har tittat och fått presenterat för oss ett försöksprojekt. Och då är det Lunds universitet och Volvo och Väderstad som gör ett samarbete. Och det här har de nu gjort på pappret och nu så ska de bygga en försöksanläggning. Och det går ut på att man har solceller på ekonomibyggnadens tak och det här är en växtodlingsgård. Och man tänker att växtodlingsgården använder sin maskinpark när solen skiner. Det är inte alla verksamheter som behöver mest energi med solen skiner. Men en växtodlingsgård kan man tänka sig att det är så. Och sen har man då använt befintlig teknik. Det är bara befintlig teknik. Och räknat på om energin skulle räcka till autonoma arbetsmaskiner som går att ladda sig själva vid åkerkanten med vätgasbatterier. Så att man, ja, det var väldigt intressant och det visar ju faktiskt att en hyfsat normal växtodlingsgård är självförsörjande på energi. Man skulle kunna använda solenergi. Tycker jag är jättespännande. Ett annat exempel som vi har tittat på det är vallraffinaderier. Det finns i Danmark och då odlar man vall och från den vallen kan man då utvinna protein, foder och energi. Och det är ju också jätteintressant att man faktiskt kan förädla relativt enkel biomassa då.
Om du skulle få önska fritt, hur skulle du då vilja att det svenska jordbruket ser ut 2030?
Det är en ganska svår fråga. För man har ju ofta ganska mycket önskemål. Men när man verkligen skulle få önska sig då, vad vill man ha? Jag skulle önska att vi hade betydligt mer lokal och regional energiproduktion. Och också möjlighet att använda den energin lokalt eller regionalt. Och då är ju biogas, solel, rapsodling, vallodling, vätgasteknik, möjligheter här. Och då skulle jag verkligen önska att marginalmarker idag skulle brukas för produktion av biomassa. Och att det skulle bidra till lönsamhet för företag och markägare i de trakterna som idag har mycket av de här marginalmarkerna som kanske inte brukas så väldigt effektivt. Det är väl de sakerna jag tänker på. Och så att lönsamheten faktiskt skulle förbättras så att företagen har råd att investera i sån teknik som både förbättrar deras lönsamhet, deras effektivitet men också klimat och miljö, att de blir mer klimat- och miljöeffektiva.
Då säger jag stort tack för att du var med och såklart stort lycka till också i slutspurten här nu. För utredningen.
Ja, och det är ju det kommer vi att klara att presentera en bra utredning. Sen är det ju upp till politikerna att ta ställning till de förslagen och då hoppas jag på att man är lite modig och vågar pröva de här olika förslagen.
Som Helena nämner så är detta utan tvekan en komplex fråga. En fråga med många olika hållbarhetsaspekter för lantbruket i stort men också för den enskilda lantbrukaren. En av de stora utmaningarna är den ekonomiska hållbarheten där möjligheten till investeringar idag kan vara omöjliga och därför förhindra lönsamhet imorgon. Den miljömässiga hållbarheten gynnas självklart med minskade koldioxidutsläpp genom förnyelsebara drivmedel. Men ytterligare en tankenöt att knäcka är vad i maskinparken vi kan återvinna och konvertera för att också där minimera koldioxidutsläpp vid nytillverkning. Till sist är ju detta också en fråga med många olika sociala hållbarhetsdimensioner. En ökad konkurrenskraft är A och O för att den här omställningen ska vara genomförbar. Men vad händer egentligen om den inte blir det? Vilka konsekvenser kan det få för den sociala hållbarheten på lokal, regional, nationell och global nivå? Och om det nu blir en ökad konkurrenskraft, hur ser den då ut? Stort tack för att du har lyssnat på poddavsnittet som vi kallar för Det fossiloberoende jordbrukets framtid. I nästa avsnitt pratar jag med en av LRF Västra Sveriges hållbarhetsambassadörer. Jag pratar med LRF Västra Götalands regionordförande Sofia Karlsson. Och vi får också ett kortare inspel från AgroVest. Hoppas vi hörs då.